Då återupptar vi debatten om socialutskottets betänkande 15, stöd till personer med funktionsnedsättning.
Tack för det, och då går ordet framförande till Dan Hovskär, Kristdemokraterna. Varsågod.
Herr talman, jag vill börja med att yrka bifall till socialutskottets betänkande om stöd till personer med funktionsnedsättning. Vi debatterar idag frågor som berör människors vardag, frihet och värdighet. Det handlar om rätten att kunna leva ett liv som andra kan. Att kunna arbeta, kunna studera, bilda familj, delta i samhällslivet på lika villkor. För oss kristdemokrater är detta inte bara en budgetfråga eller en organisatorisk fråga. Det är också en fråga om människosyn. Vår politik utgår från övertygelsen om att människors okränkbara unika värde. Varje människa är mer än sina förutsättningar och mer än sina begränsningar. Samhällets uppgift är därför att undanröja hinder och inte skapa nya. Att funktionshinderfrågorna är viktiga för oss kristdemokrater märks också tydligt i vårt interna arbete. När vi hade riksting i november visade sig att drygt 10% av de cirka 650 inskickade motionerna hade koppling till funktionshinderområdet. Det säger något viktigt. Frågor av tillgänglighet, delaktighet och rätten till stöd engagerar brett inom Kristdemokraterna. Det är inte en särfråga, det är en central del i vår samhällssyn. Målet med funktionshinderpolitiken är tydligt. Personer med funktionsnedsättning ska ha likvärdiga levnadsvillkor som andra. Det kräver förbättringar, förbättrad tillgänglighet, stärka rätten till utbildning och bättre möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Det kräver också att vi ser de dolda funktionsnedsättningarna. Kunskapen om de neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningarna måste också öka så att stödet blir rättssäkert, tidigt och träffsäkert. Herr talman, den personliga assistansen är en frihetsreform. Den ger människor makt över sin egen vardag. Därför har vi kristdemokrater under lång tid arbetat för att rädda och utveckla assistansen. Ett av våra viktigaste förslag är ju att staten ska vara ensam huvudman för personlig assistansen. Och redan 2020 tog vi tillsammans med Moderater och Vänsterpartiet ett initiativ till utskottsinitiativ här i riksdagen som vann majoritet och ledde till en utredning om statligt huvudmannaskap som nu bereds i regeringskansliet. Det är ett viktigt steg framåt. Ett statligt huvudmannaskap ansvar skulle stärka likvärdigheten och rättssäkerheten. Rätten till assistans skulle inte påverkas av vilken kommun man bor i. Den skulle utgå från individens behov och inte från bokföringsadress eller kommunal ekonomi. Samtidigt måste vi värna assistansens långsiktiga hållbarhet och legitimitet. Den organisatoriska brottsligheten inom assistansen är ett allvarligt problem. Fusk och kriminalitet riskerar att underminera förtroendet för hela reformen. Det måste bekämpas kraftfullt, men utan att inskränka rätten till stöd för de som verkligen har de omfattande behoven. Därför är det viktigt att regeringen nu i april 2025 gav ett särskilt utredare i uppdrag att lämna förslag på åtgärder för särskilda säkerställa den assistansberättigade får sina behov tillgodosedda. Och att systemet blir hållbart över tid. Uppdraget ska redovisas i januari 2027. Det är ett centralt arbete för att stärka reformens legitimitet. Herr talman, kartläggningar visar att kunskapen om ledsagning varierar mellan kommunerna. Det skapar ojämlikhet att Socialstyrelsen nu avser att ta fram ett stödmaterial till kommunerna är därför välkommet. Ökad kunskap och tydligare vägledning bidrar till större likvärdighet över hela landet. Herr talman, så mycket är nu på gång, men vi vet att vi får aldrig slå oss till ro. För bakom varje paragraf, varje utredning och varje budgetpost finns det människor. Ett barn som vill kunna delta i skolan, en vuxen som vill arbeta, en äldre som vill leva ett självständigt liv. Kristdemokraterna kommer fortsätta arbeta för ett samhälle som ser, bejakar, inkluderar andra människor och ett samhälle där stöd ges utifrån behov och där människovärdet alltid står i centrum. Men detta, herr talman, så yrkar jag bifall till betänkandet. Tack för ordet.
Tack så mycket. Och på Dan Hovskär, Kristdemokraternas anförande, har Kristoffer Bergenblock, Centerpartiet, och Nils Seilarsen, Miljöpartiet, begärt replik. Ordet går inledningsvis till Kristoffer Bergenblock, Centerpartiet. Varsågod.
Tack, herr talman, och tack ledamot Dan Hovskär för anförandet. När man lyssnar på de här anförandena så kan man ju faktiskt tro att vi alla tillhör samma parti och att alla partier i den här kammaren i opposition till regeringen, eller åtminstone i opposition till något parti i regeringen som styr över funktionshinderspolitiken, för att antingen det är Sverigedemokraterna eller det är Moderaterna eller det är Kristdemokraterna. Och jag tänker mig att Liberalerna kommer nog också att hålla ett anförande om hur viktigt det är med funktionshinderspolitiken och hur mycket man vill genomföra och de stora ambitionerna man har. Och att det är någon annans fel, det är någon annan som håller tillbaks. Men det är ju ändå så, herr talman, att besluten som fattas i regeringen är kollektiva. Och det är ju ändå så att det som regeringen prioriterar att genomföra och driva, det blir också genomfört och drivet. Dit hör inte funktionshinderspolitiken. Ledamoten talar sig varm för hur viktigt det är med assistansen, att nu måste vi jobba för att rädda assistansen. Ja, det måste vi ju göra. Och då är det ju så att det presenterades en huvudmannaskapsutredning i mars 2023 som vid det här laget hade kunnat vara beslutad i Sveriges riksdag. Nu är vi framme i mars 2025 och ingenting har hänt av den utredningen och det besluten som behöver fattas för att skapa en likvärdig och en jämlik assistans i hela landet och dessutom förstärka assistansen. Varför är det ändå på det viset att hela tiden funktionsrättsfrågorna blir bortprioriterade i Tidösamarbetet?
Tack så mycket, Dan Hovskär. Kristdemokraterna, varsågod.
Herr talman, tack så mycket för frågan, Kristoffer Bergenblock. Jag tror inte att man kan säga att de här frågorna är bortprioriterade. Ett antal utredningar finns ju igång. Det är ett stort arbete som görs. Just huvudmannaskapsutredningen är ju en viktig fråga, tror jag alla är överens om. Och vi kristdemokrater tycker att den behöver komma på plats så fort som möjligt. För det här kan göra stor skillnad för många av våra invånare och som då skulle kunna få en mer likvärdig assistans. Nu är det ju så att det finns också en diskussion om olika delar som har kommit på vägen fram här som finns med vissa delar som har hittats problematiska på vägen fram här hur man ska göra vissa bedömningar. Och de utreds just nu och man tittar på hur man kan få implementera det. Så att mycket är på gång. Tack så mycket.
Tack så mycket. Kristoffer Bergenblock, Centerpartiet. Varsågod.
Herr talman, många utredningar är på gång och är igång och många utredningar har gjorts. Ja, sanningen är ju att utredningarna har ju staplats på hög under hela mandatperioden. Tolktjänstutredningen, färdtjänstutredningen från Trafikanalys, assistansutredningen, för att nämna några. Men det är ju inte antalet utredningar i slutändan som mäter huruvida regeringen har prioriterat de här frågorna, huruvida regeringen har lyckats med de här frågorna, utan det är ju resultatet, det är ju verkstaden. Vad blev det av utredningarna som räknas? Och där blev det en tummetott. Små, små förändringar av funktionshinderspolitiken, men de stora förändringarna, de stora reformerna har uteblivit. Och just assistansen hör ju kanske till det som vi har debatterat allra mest i kammaren. Som sagt, utredningen om ett statligt huvudmannaskap kom 2023. Sedan så har det konstaterats att för att kunna genomföra den utredningen på ett rättssäkert sätt som inte urholkar assistansen ännu mer, så behöver vi också se över grundläggande behov. Men någon utredning kring grundläggande behov har jag däremot inte sett. Och det är liksom en förutsättning för att gå vidare med förstatligandet av assistansen. Så att vi först kan säkra upp att de bedömningar som kommer göras av Försäkringskassan inte kastar ut människor från assistansen, utan ser till att man får vara kvar och behålla den assistans man har rätt till. Och dessutom så vill ju vi från Centerpartiet se förstärkningar av assistansen därutöver. Men den utredningen har inte blivit av. Och nu har det gått 2 år. När kan vi förvänta oss ett resultat kring assistansen?
Tack så mycket. Slutreplik, Dan Hovskär, Kristdemokraterna. Varsågod.
Tack så mycket, herr ordförande. Och tack, Kristoffer Bergenblock, för de kompletterande frågorna. Ja, jag och Kristdemokraterna tycker just huvudmannaskapsutredningen är en av de viktigaste. Vi driver på för att försöka få den till stånd. Just de grundläggande behoven är ju en del av det som har diskuterats, och där i samförstånd med egentligen alla partier också har tagits fram att man behöver titta på de grundläggande behoven kanske innan man genomför huvudmannaskapsutredningen, och där många har tyckt att det är rätt väg att gå. Vad jag förstår så är det en sån utredning på gång och att den ligger i närtid, men att det ligger på Socialdepartementet och regeringen håller på att titta på denna frågan, så att jag känner mig ganska trygg på att i närtid här så kommer det komma fram ett sådant förslag kring detta.
Tack så mycket. Därmed var det replikskiftet avslutat, och ordet för nästa och sista replik går till Nils Seier Larsen, Miljöpartiet. Varsågod.
Tack, herr talman. Och tack, ledamoten, en gång för ett fint anförande. Det är alldeles uppenbart att ledamoten visar att Kristdemokraterna förstår de utmaningar som ju faktiskt finns. Både med personer som har synnedsättning som förlorar rätten till den helt avgörande ledsagningen, eller assistansen som håller på att urholkas och är verkligen i en krisartad situation. Men samtidigt så är ju också ledamoten en företrädare för regeringspartiet, och jag måste erkänna, jag blir inte klok på vad, för att Kristdemokraterna som ju förstår allt det här, så sitter man samtidigt i en regering som väljer att prioritera helt annorlunda i sin budget, och där utredningar staplas på varandra men inte leder till resultat. Och Sverigedemokraterna är ju besviken, men man sitter ju inte i regering. Men om man hade suttit i regering så hade det blivit verkstad. Och Moderaten säger att saker och ting tar tid, men det är inte Moderaterna som är bromsklossen. Så vem är det som styr i frågorna? För att det vi kan konstatera är att vi ser ju ingen effekt. Och vi skulle verkligen behöva det på plats. Det är ju trots allt en nästan desperat situation. För det är människor som berörs. Det är personer med synnedsättning som idag förlorar helt avgörande rätt till ledsagning. Som idag nekas färdtjänst för att man så att säga kan använda benen. Trots att man sedan inte kan orientera sig. Det är saker som skulle behöva ändras. När det gäller assistansen så är ju indexuppräkningen, den försvann, och assistansuppräkningen är katastrofalt lågt. Det här gör det omöjligt för seriösa aktörer att kunna bedriva assistans. Det gör det omöjligt för oss assistansberättigade att kunna behålla vår personal, eftersom att lönerna är så pass låga vi inte kan ge dem mer i lön. Så jag undrar bara, vem är det som styr? Om ni nu tycker det här är så viktigt, varför ser vi inte mer konkret verklig handling?
Tack så mycket. Dan Hovskär, Kristdemokraterna, varsågod.
Tack så mycket, herr talman, och tack Nils Seier Larsson för frågorna. Men de här frågorna är viktiga. Sen står det ju hela tiden, handlar om prioriteringar mot olika delar. Här är det viktiga frågor som också då utreds och som behöver få en genomlysning så att det blir rätt och riktigt. Tittar vi på huvudmannskapsutredningen så skulle vi få den på plats och skulle ju flera av de här frågorna också få en stabilitet och en mer rättvis utformning. Det här hade, det tror jag är en av de viktigaste frågorna att få på plats för att kunna höja liksom hela den här delen kring att det inte ska skilja så mycket som det gör i Sverige. Det skiljer mellan olika kommuner och var du bor och att man nu inte ens kanske vågar flytta eller så vidare. Och så kan vi inte ha det. Därför behöver det här komma på plats. Tittar vi på assistansersättningen så är jag medveten om att den är låg. Men ska man vara lite självkritisk då i oppositionspartierna och titta på hur såg det ut för de 8 åren när bland annat Miljöpartiet var med och stöttade, så har vi ju procentuellt höjt under den här mandatperioden mer än vad man gjorde under 8 år. Så att om man kan vara bra att titta i backspegeln också så säger jag för att jämföra. Sen så är inte jag nöjd med utfallet. Det skulle kunna varit betydligt högre också. Men det är viktigt att försöka titta framåt också då, vad det är för saker som är på gång. Och mycket är ju på gång när det gäller utredningar kring flera av de här frågorna.
Tack så mycket. Nils Seier Larsson, Miljöpartiet. Varsågod.
Ja, tack, herr talman. Och jag tror på det med att våga vara ärlig och tydlig. Och det är helt sant. Att när vi satt i regeringen så var det tyvärr så att höjningen inte var tillräckligt. Vi har också en hemläxa att göra. Och det vill inte jag skylla ifrån. Men sen var det också kanske, det finns ju alltid förklaringen, det var ju lite annorlunda inflationsläge. Och vi la ju trots allt budgetar i balans. Det som är grejen är när man ser på en sån budget som nu läggs. Där vi lånar 100 miljarder och det är så uppenbart att prioriteringarna är skattesänkningar. Att det här har fått stå tillbaka. Och att vi samtidigt fortsätter att vänta på att komma loss med en ledsagningslag till exempel. Med indexuppräkning av assistans. Huvudmannaskapsutredningen är bra i all ära, men vi ser ju inte. Vi skulle ju behöva få först på plats en utredning kring LSS-lagen som har fallit bort väldigt mycket från sina intentioner. Att behovsbedömningarna görs om så att man ser hjälpbehoven i sin helhet och inte sitter i den minutjakten vi har just nu. Och det är ju det som gör oss oroliga. Så att vi skulle vilja se mer handling. Och jag vill ändå lägga till en sak som oroar mig, och det är ju liksom kring den här rapporten om välfärdskriminalitet. Det existerar överallt och assistans är inte förskonat från det. Men varför går man då inte mer tydligt åt ägarna? I det här fallet så har man många utredningsförslag som ju mer riktar sig mot brukare och assistenter. Jag förstår inte till exempel varför man i det här läget väljer att gå vidare med en utredning om anhöriga för att begränsa anhörigas möjligheter till att faktiskt kunna bistå som både assistenter eller gode män. Vi gör ju inte det, eller anhöriga brukar ju inte göra det för att man absolut vill, utan oftast för att man måste, för att det saknas någon som faktiskt kan finnas där. Så det skulle jag gärna vilja få svar på. Tack.
Tack så mycket. Dan Hovskär, Kristdemokraterna, varsågod. Slutreplik.
Tack så mycket, herr talman, och tack Nils Seier Larsson för ytterligare frågor. Nu har jag bara 2 minuter på mig och det var många stora och flera frågor som egentligen kräver kanske betydligt mer utläggning. Men om vi börjar i någonstans så är det ju så att den här regeringen satsar ju oerhört mycket på att försöka få människor att få mer i plånboken. Det handlar ju inte bara om skattesänkningar för att sakens skull, utan för att människor ska kunna få mer delaktighet i samhället, att kunna påverka sina egna liv. Och det påverkar ju till exempel barnfamiljer och de som är med funktionshinder också. Så det är en viktig del. Vi satsar stenhårt när vi tittar på sjukvården. Vi har nu kommit med nya siffror när det gäller vårdköerna som har minskat med 28% sen vi har tagit över jämfört med hur det var när tidigare regeringen styrde. Så att vi jobbar ju stenhårt på fråga efter fråga. När det handlar om behovsbedömningarna kan jag hålla med om att det här med nutjakten är väl ingen som liksom tycker det är något bra. Vi måste ju se helheten. Det viktiga är ju att se individen framför systemet oftast, att försöka hitta delar, vad är det bra för den enskilde. Och sen så ibland så har vi så fyrkantiga lådor, ska försöka trycka in saker och ting. Men perspektiven måste ju hela tiden komma tillbaka till den enskilde. Och där jobbar vi hårt för att se medmänskligheten i de delarna. Sen så pratar du om det här med också kring brottsligheten. Det handlar ju om att se vad är det för olika delar som faktiskt stjäl skattepengar och som också tar från de som verkligen behöver det. Då måste vi också försöka sätta åt den organiserade brottsligheten som inte skyr några medel. Det är fruktansvärt. Sen så ska ju inte det påverka de som verkligen behöver denna insatsen. Och där hade 2 minuter gått.
Tack så mycket. Ja. Därmed var det replikskiftet avslutat och ordet för anförande går till Christoffer Bergenblock, Centerpartiet. Varsågod.
Herr talman, inledningsvis vill jag yrka bifall till reservation 4 under punkt 4 om ledsagning i betänkandet. Nu har vi mandatperiodens sista debatt kring funktionshinderspolitiken och med rätta så är det många som är besvikna och frustrerade över vad den här mandatperioden har fått med sig. Det vill säga i stort sett ingenting. Trots allt så fanns det förhoppningar om en vändning där rättigheter som urholkat skulle börja återupprättas och där funktionsrättsfrågor som åter skulle börja tas på allvar. Så blev det inte. Inte för personlig assistans, inte för ledsagning, inte för tolkhjälp, inte för färdtjänst, inte för hjälpmedel och inte för funktionsrättskonventionen. Idag, herr talman, har Synskadades riksförbund stått utanför riksdagen och pratat med oss riksdagsledamöter. Och nu sitter de uppe på läktaren och lyssnar på debatten. De är med rätta frustrerade över situationen. En situation där 2 av 3 med synnedsättning blivit av med sin ledsagning under de senaste 10 åren. Där 24-åriga Emily Paulsson från Helsingborg, som både är blind och rullstolsburen, nekats all form av ledsagning. Där 57-åriga Katarina Har, känd från P1-programmet Har möter, gick ifrån 165 timmar ledsagning per månad ner till 29. Där dövblinda Evelina Lindberg i Piteå fick slåss i 1,5 år för att få tillbaka den ledsagning som kommunen beslutade sig för att dra in. Så här ska det inte vara. I juni 2023 så presenterar Socialstyrelsen sin rapport om hur rätten till ledsagning urholkats och hur personer som tidigare ansetts tillhöra personkrets 3 enligt LSS sakta men säkert blivit av med sina rättigheter. Trots rapporten så reagerade inte regeringen. 1 år senare så lämnade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att ta fram en ny lagstiftning. Fortfarande ingen reaktion från regeringen. Så i december 2025 vaknar man plötsligt upp och beslutar i ett regleringsbrev till Socialstyrelsen att ska tas fram ett nytt kunskapsstöd till kommunerna för att hjälpa dem i bedömningarna. Ja, det här kunskapsstödet, eller kravet på det, det hade ju kunnat tas fram i december 2023 om regeringen varit lyhörd. Och så hade man kunnat gå vidare istället med den beredning av en ny lag som ju faktiskt behövs inom området. Problemet är att det här kunskapsstödet inte kommer att hjälpa särskilt mycket eftersom kommunerna lutar sig mot rättspraxis som utvecklats. Och det visar tydligt att det som behövs är en ny lagstiftning. Besvikelsen hos de som sitter på läktaren här idag är stor. Och ifrån Centerpartiet så kommer vi fortsätta trycka på i den här frågan. Lika illa skött är frågan om färdtjänst, där Trafikanalys presenterade en rapport i mars 2023 som visade hur även denna rättighet urholkats över tid och att just synskadade var särskilt hårt drabbade. Det handlar inte minst om att det fortfarande saknas ett dörr-till-dörr-perspektiv i bedömningarna. I rapporten föreslogs författningsändringar. Efter 3 års betänketid har regeringen nu beslutat. Vad då? Jo, att tillsätta en ny utredning för att utreda samma sak en gång till. Ingen förändring av färdtjänsten i sikte och frågan begravs tills vidare av en regering utan ambitioner. Går vi tillbaka ytterligare 1 år, herr talman, och hamnar i mars 2022, så landade tolktjänstutredningen på den dåvarande socialdemokratiska regeringens bord och stoppades snabbt ner i en byrålåda. När Tidöregeringen tillträdde fick den ligga kvar där. Små förbättringar har gjorts, det ska sägas. Men de genomgripande förslagen om en ny tolktjänstlag, om en förstärkt rätt till tolk i arbetslivet, har uteblivit. Döva, hörselskadade och personer med dövblindhet är fortfarande satta på undantaget. Centerpartiet kommer fortsätta driva på även i den frågan. Mandatperiodens stora sorgebarn har dock varit den personliga assistansen. I mars 2023 kom huvudmannaskapsutredningen med sitt slutbetänkande. Utredningen pekade på behovet av ett statligt huvudmannaskap för att få en mer sammanhållen bedömning och en ökad jämlikhet över landet. Nu har det gått 3 år sedan utredningen presenterades och fortfarande famlar regeringen. En förutsättning för att lägga fram ett förslag är att säkerställa hur behovsbedömningarna av grundläggande behov görs, men inte ens det har man lyckats åstadkomma. Samtidigt så går många av assistansanordnarna på knäna eftersom ersättningen har släpat efter de senaste åren. Såväl vårdföretagarna och kommunerna som de assistansberättigade har slagit larm om att det här inte går längre. Risken är att det till slut bara blir oseriösa aktörer kvar eftersom det inte längre går att bedriva en assistans på rimliga villkor. Förhoppningarna var därför stora inför att regeringen skulle presentera förslaget till indexering av assistansersättningen i höstas. Men frustrationen var desto större när det visade sig vara en utstuderad bluff. Uppräkningen med 1,5% och inget index i sikte fick luften att gå ur många inom assistansen och många funderar nu på att lägga ner sina verksamheter. Det är alldeles uppenbart att funktionsrättspolitiken är satt på undantaget under den här mandatperioden. Att rättigheten att leva ett liv i delaktighet och på likvärdiga villkor är långt ifrån självklar. Utvecklingen i Sverige har gått på fel håll under ett antal år och vi har även fått svidande kritik från FN för att vi inte lever upp till kraven i funktionsrättskonventionen. Från Centerpartiets sida är vi därför positiva till att titta på möjligheten att göra konventionen till svensk lag på samma sätt som med barnrättskonventionen. Erfarenheterna från barnrättskonventionen visar tydligt att det ger ett ökat fokus på frågorna. Något som definitivt behövs när det kommer till funktionsrättsfrågorna. Herr talman, sammanfattningsvis kan man säga att vi har 4 bortkastade år inom funktionshinderspolitiken. Utredning har staplats på utredning. Nya utredningar har tillsatts. Men handlingen, verkstaden, resultaten har uteblivit. Det gör att frustrationen är stor, både hos oss som debatterar frågorna emot regeringspartierna eller Tidöpartierna här idag och hos de som sitter uppe på läktaren eller framför tv-kamerorna och tittar på apparaterna och tittar på den här debatten. Självklart ska man kunna leva ett liv i full delaktighet och på likvärdiga villkor i Sverige år 2026. även om man har en funktionsnedsättning. Men så är det tyvärr inte idag. Sverige kan bättre än så här. Sverige måste kunna bättre än så här. Tack.
Tack för det, och då går ordet för anförande till Malin Danielsson, Liberalerna. Varsågod.
Tack, herr talman. Nu när mandatperioden börjar gå mot sitt slut och det är sista gången som vi debatterar det här breda och generella funktionsrättsbetänkandet, så vill jag passa på att lyfta ett par saker som faktiskt går i rätt riktning när det gäller funktionsrättsområdet och som Liberalerna har varit med och drivit igenom. Låt oss börja på plånboksfrågorna. För att stärka ekonomin för personer med funktionsnedsättning så har den så kallade funkisskatten tagits bort. Det är viktigt inte minst för alla de som saknar arbetsförmåga och som har levt på väldigt små marginaler länge. Och i snitt så kommer man ha 1800 kronor mer per år över i plånboken med den här skattesänkningen. Vi har också stärkt rätten till vab för kroniskt sjuka barn, och vi har gjort det enklare att låta sjuk- och aktivitetsersättning vara vilande vid studier. Och det här är två reformer som kommer underlätta vardagen för många. Inom skolområdet är det framförallt ett nytt stödsystem i skolan, satsning på fler speciallärare samt förstärkt elevhälsa som kommer vara de reformer som har störst bäring på elever med funktionsnedsättningar och möjligheten att då klara skolan bättre än idag. Bättre koll på hur det går för elever med funktionsnedsättning har vi också lagt uppdrag om, och vi kommer framöver kunna ha statistik kring hur det går för eleverna, vilket kommer vara avgörande för att kunna sätta in rätt insatser i framtiden. Utöver det så görs det en förstärkning av utbildningsstöd för att underlätta för utbildning för personer med funktionsnedsättning som går på folkhögskola. Det tillförs medel för teckenspråksutbildning riktade till elever som själva är döva eller hörselskadade och som går i grundskolan. Och även medel till föräldrar som behöver lära sig teckenspråk för att kunna kommunicera med sina barn. På arbetsmarknadsområdet har det blivit enklare att starta egen näringsverksamhet om man är person med funktionsnedsättning. Och vi har äntligen börjat nysta i den här svåra frågan om tolktjänsten och gett Myndigheten för delaktighet i uppdrag att inrätta en nationell funktion för samordning av tolktjänsten, även om det finns mycket kvar att göra där innan vi är i mål. I den mer generella funktionsrättspolitiken så har vi en ny handlingsplan som består faktiskt av 119 punkter som behöver genomföras. Och det handlar om att gå från ord till handling i funktionsrättspolitiken. Tidigare har vi bara haft mål, nu har vi faktiskt en handlingsplan med konkreta åtgärder. Och det kommer också tillsättas en nationell samordnare för funktionshinderpolitiken. Och även funktionsrättsorganisationerna har fått förstärkta statsbidrag. Talman, en av Liberalernas stora hjärtefrågor, tror jag inte ni har missat vad det är ni som har hört mig tala i den här talarstolen tidigare. Det handlar om frihetsreformen LSS. Det är också den fråga som upptar mer än halva det här betänkandet som vi diskuterar idag. Det är få reformer i modern tid som har betytt så mycket för så många. Den har givit människor makten över sina egna liv under de dryga 30 år sedan den infördes. Många har varit inne här på att det behövs olika partier i regering för att genomföra saker, men jag kan konstatera att sista gjordes en stor funktionsrättsreform i svensk politik, så var det en liberal som var minister och ansvarade för det. Samtidigt så har vi liberaler under de här senaste, i alla fall 15 åren, lyft med oro upp utvecklingen i LSS. Det har blivit svårare att få personlig assistans på grund av rättspraxis. Vi ser tvångsåtgärder och kompetensbrist på LSS-boende. Och vi har en otillräcklig tillsyn. Och det är några av de oroande tendenser som vi har lyft. Därför har det varit viktigt för oss att prioritera LSS under den här mandatperioden. Under förra mandatperioden också, när vi samarbetade i ett annan konstellation. Och det kommer vara viktigt för oss även framöver. Några av de förbättringar som vi är stolta över att vi lyckats få till under den här mandatperioden, det är att det kommer inrättas ett nationellt kompetenscentrum för autism och IF, och att avlösa service enligt LSS kommer göras mer flexibel. Det avsätts också pengar inom äldreomsorgslyftet så att personal på LSS-verksamheter, LSS-boende, får möjlighet till kompetensutveckling på arbetstid. Vidare så kommer en LSS-inspektion utredas, pågår just nu, och syftet med det är ju att säkerställa att de rättigheter man har enligt LSS-lagen faktiskt ska uppfyllas och att det är kvalitet i de insatserna. Men också ska den effektivare kunna komma åt de som utnyttjar systemet i kriminellt syfte. Det kommer även att tillsättas en utredning för bedömningar av grundläggande behov. Och det här behöver ses över innan vi gör ett förstatligande av huvudmannaskapet när det gäller den personliga assistansen. Vi behöver säkerställa att inte fler blir av med sin personliga assistans när staten tar över ansvaret helt. Och vi behöver också säkerställa att LSS kommer tillbaka till grundintentionen. Att man ska kunna leva ett liv som andra. Och då behöver vi en förnyad lagtext kring grundläggande behov som nollställer den rättspraxis som finns idag. Det är helt orimligt att som idag ha bedömningar som utgår från minuter och sekundräkning istället för att titta på behoven i sin helhet. Talman, det som genomförts under mandatperioden, är det tillräckligt kan man fråga sig? Nej, det är det inte. Det är självklart inte tillräckligt. Frågan om ledsagning har många varit inne på här och den behöver lösas. För Liberalernas räkning så har vi sagt att vi är öppna för en särskild lag som reglerar just ledsagning. Även om vi allra helst vill att man tar ett helhetstag, en ny LSS-reform. Som också reglerar personer med synnedsättningsmöjlighet till ett liv som andra genom assistans. Vi tror att det hade kunnat klargöras bra med en helt ny lagstiftning. Men vi öppnar såklart för en särlagstiftning. Fram tills dess är det, precis som många varit inne på här, ett uppdrag att ta fram en handledning kan man säga till kommunerna för att göra bättre bedömningar på det här området. En indexering av schablonersättningen behövs. Det behöver jag inte orda mer om. Det har ni hört mig prata om många gånger. En annan fråga som har varit på tapeten väldigt länge, det är hjälpmedelsfrågan. Och nu kommer det en nationell strategi med tillhörande handlingsplan och som är under utarbetande. Men vi kommer följa den här noga för att se om det verkligen är tillräckligt. Slutligen noterar jag också att det är fler partier menar jag, som liksom Liberalerna nu faktiskt vill se att funktionsrättskonventionen blir till svensk lag. Och det välkomnar jag verkligen, även om det inte ännu samlar en majoritet i den här kammaren. Men vem vet, vi kanske når dit nästa mandatperiod. Talman, det finns tyvärr gott om hinder kvar att riva för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett liv som andra. Det finns som väl är också gott om lösningar. Och Liberalerna kommer fortsätta att riva hinder och hitta lösningar. Och vi hoppas att fler vill vara med och se till att frågorna kommer högt upp på agendan i kommande val. För det tror jag också borgar för förändring framöver. Jag yrkar med det bifall till betänkandet. Tack.
Tack för det. Och på Malin Danielsson, Liberalernas anförande, har Kristoffer Bergenblock, Centerpartiet, begärt replik. Och just nu kalkylerar jag lite i huvudet om vi ska ta det nu eller efter en ajournering. Ja, vi börjar på det i alla fall. Ordet går till Kristoffer Bergenblock. Varsågod.
Tack herr talman. Då får vi försöka att slutföra det innan frågestunden tar vid här. Och tack ledamot Malin Danielsson för anförandet och för de olika bitar som lyfts fram här. Jag vet ju naturligtvis Liberalernas stora engagemang och intresse i LSS-frågorna. Och därför tänker jag också stanna vid just de frågorna, för att det är ju två av de stora frågor som har debatterats under mandatperioden och där resultatet har uteblivit som berör just LSS. Det ena handlar om ledsagningen och det andra handlar om den personliga assistansen. Vi kan ju börja med ledsagningen. För där är det ju på det viset som har nämnts här tidigare i debatten att utredningen om hur det ser ut med ledsagningen kom ifrån Socialstyrelsen i juni 2023. Den resulterade inte i någon förändring från regeringens sida eller någon aktivitet från regeringens sida. Efter det så kom det tillkännagivande som Liberalerna röstade emot i riksdagen i juni 2024. Och inte heller det resulterade i någon förändring. Först nu i december 2025 så kom det ett förslag, så kom det en reaktion från socialtjänstministern, och det var att ge i uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram ett bättre kunskapsstöd till kommunerna. Den möjligheten nämndes redan i utredningen från Socialstyrelsen, både den och behovet av en ny lagstiftning. Nu känns det ju som att regeringen tänker gömma sig bakom frågan om att man har gett det här uppdraget, och då kan man lägga det med lagstiftningen åt sidan. Så min fråga till Liberalerna är, kommer man att driva på för en ny lagstiftning?
Tack så mycket, Malin Danielsson, Liberalerna. Varsågod.
Tack så mycket, talman, och tack Kristoffer Bergenblock för frågan som är otroligt viktig. Jag skulle vilja gå lite längre tillbaka i den kronologiska tidsepokordningen som du, eller vad man kallar det, som du redogjorde för nu. Och jag skulle vilja gå tillbaka till 2011, för det var då det kom prejudicerande mål i högsta förvaltningsdomstolen som faktiskt började snäva in rätten till ledsagning. Sen hände kanske inte jättemycket de kommande åren efter det, men därefter har vi sett att den här praxisen som etablerades 2011 har börjat nyttjas av kommunerna i större utsträckning, vilket gör att man i sämre eller i mycket lägre utsträckning än tidigare beviljar ledsagning, vilket inte rimmar med intentionerna i LSS. Så man skulle kunna ha gjort någonting redan 2011 faktiskt. Och Liberalerna har påtalat under ganska många år att vi behöver faktiskt ha en ny LSS-reform som tar tillbaka det här till grunderna igen. Där bland annat personer med synnedsättningsmöjligheter till ledsagning har varit en av våra argumentationslinjer. Vi har numera öppnat för att vi kan tänka oss en särlagstiftning i det här, eftersom vi inte har fått med varken förra regeringen. Vi gjorde ett väldigt starkt försök under januariavtalet att få till en heltäckande utredning vad det gäller LSS, eller den här, för att få en heltäckande utredning kring LSS där även ledsagning ingår, så har vi öppnat för en särlagstiftning på det här. Dock tror jag att det faktiskt finns en poäng med det här uppdraget till kommunerna. För väldigt många kommuner idag anlitar konsulter som är duktiga på att visa på hur kan du snäva in besluten så mycket som möjligt. Kommer Socialstyrelsen med stöd och instruktioner, så hoppas jag att det väger tyngre än de här konsulterna och att det på så sätt faktiskt blir effektivt och bättre redan när det här stödunderlaget kommer fram. Tack.
Tack så mycket. Kristoffer Bergenblock, Centerpartiet. Varsågod.
Tack, herr talman. Beslut om det här stödunderlaget hade ju kunnat komma redan i regleringsbrevet från regeringen i december 2023. Men nu har man skjutit det här framför sig och framför sig och framför sig. Och precis nu när vi närmar oss valet så lägger man det här uppdraget. Och samtidigt så ser vi inte att det händer någonting med att ta fram en särlagstiftning vad gäller insatsen ledsagning. Personlig assistans hör ju till det som också har utretts under mandatperioden, och där kom ju utredningen i mars 2023 som var efterlängtad om att ta ett helhetsgrepp kring den personliga assistansen med ett statligt huvudmannaskap. Efter remittering och efter diskussioner så har det framkommit att det behöver också utredas grundläggande behov. Men det här är ju inte en nyhet våren 2025, utan det här är ju någonting, eller våren 2026, utan det här är ju någonting som vi var tämligen överens om i december 2024 mellan funktionsrättsrörelsen och riksdagens partier och socialtjänstministern. Och likväl så har det fortfarande inte tillsatts en utredning om de grundläggande behoven. Det leder ju till frågan, hur lågt prioriterat är egentligen den här frågan i regeringen? Och nu har vi hört att alla partier i Tidösamarbetet driver på för att göra de här förändringarna, för att få till den förstatliga assistansen. Och uppenbarligen är det hela tiden någon annans fel att det inte blir någonting. Men varför, herr talman, blir det inte någonting när Liberalerna i alla fall brinner så mycket för den frågan?
Tack så mycket. Slutreplik, Malin Danielsson, Liberalerna. Varsågod.
Tack herr talman och tack återigen Kristoffer Bergenblock för frågorna. Om vi börjar i regleringsbrevsfrågan så var det ganska kort tid mellan Socialstyrelsen redovisade sitt uppdrag och regleringsbrevet skulle ligga färdigt för beslut. Så det är väl det stora skälet till att det kanske blev en års fördröjning. Man tar regleringsbreven en gång per år så det är inte så konstigt. Man hade kunnat önska att byråkratins kvarnar malde lite snabbare ibland, men ibland behöver man förhålla sig till den typen av realiteter också. Vad det gäller grundläggande behov så är jag otroligt glad att det är en sån stor konsensus i den här kammaren nu att man faktiskt behöver titta på det här. För det har det inte alltid varit. Det här har vi kämpat för under väldigt många år att få till en utredning som tittar just på de grundläggande behoven. Det kommer göra så stor skillnad för de som har behov av LSS-insatser och framförallt personlig assistans idag. Att inte behöva få integritetskränkande undersökningar, redovisning av sina behov, studeras i detalj i minut och sekund. Det kommer en sån utredning eller utredningsdirektiv ganska så snart att presenteras och det är verkligen en förutsättning för att vi ska med trygghet kunna gå in och göra ett förstatligande av den personliga assistansen. Jag tycker det är bra att de här frågorna nu kommer upp hos väldigt många partier, att vi är många som driver på i det här. Då finns det också en möjlighet till förändring framöver. Vi har känt oss ganska ensamma under ganska många år i att driva på för de här frågorna. Och jag hoppas att Kristoffer Bergenblock kommer hålla fanan högt under valrörelsen och ta mycket debatter om det här så att vi ser till att tillsammans få funktionsrättsfrågorna som en prioriterad fråga på valrörelsens agenda framöver. Tack.
Ordet för anförande går till Nils Seje Larsen, Miljöpartiet. Varsågod.
Tack herr talman. Det vi diskuterar här just nu i riksdagen med det här betänkandet är en fråga som handlar om så mycket mer än enskilda stödinsatser till personer med funktionsnedsättning. Det handlar i grund och botten om vilket samhälle vi vill att Sverige ska vara. Sverige som en gång varit ett föredöme i att ge människor med olika funktionsnedsättningar möjligheten till att få vara delaktiga. Möjligheten till att kunna leva ett värdigt liv i en tid där vårt samhälle utvecklades med målet att överbrygga klyftor. Med ett jämlikt samhälle som mål där alla människor, oavsett de utmaningar om de så var fysiska eller psykiska som man antingen föddes med eller som mötte under livets gång, alltid skulle kunna räkna med samhällets stöd, välfärdens skyddsnät och där det successivt blev allt mer självklart att vi alla borde ha rätten till full delaktighet, att kunna få leva vårt liv i självständighet och med värdighet. Idag är det samhället annorlunda och det märks nog allra tydligast just för de som lever med funktionsnedsättningar fysiskt eller psykiskt. Levnadsomkostnader har blivit dyrare, mat, hyra och annat. För många personer med funktionsnedsättningar är ekonomin redan från början kraftigt ansträngd. Det är många gånger människor som inte har den möjligheten att kunna arbeta fullt ut eller delvis hur mycket de än skulle önska. Och där deras ekonomiska stöd som till exempel sjuk- och aktivitetsersättning, bostadstillägg eller försörjningsstöd överhuvudtaget inte hängt med i den prisökning vi sett i stort i vårt samhälle. En växande grupp som lever i fattigdom i det fördolda där man tvingas sitta och vända och vrida på varje krona som man har. En fattigdom som inte är värdig i Sverige. Vi borde kunna bättre. Samtidigt har regeringen fattat beslut som ytterligare ökar kostnaderna för människor som redan lever med så otroligt små marginaler. Så som till exempel det höjda högkostnadsskyddet för läkemedel. Under den här mandatperioden har också flera av de stödinsatser för människor med funktionsnedsättningar som ska göra det möjligt att leva ett självständigt liv fortsatt att försvagas och urholkats eller lämnats utan nödvändiga reformer. Det gäller den personliga assistansen såväl som ledsagningen och färdtjänsten för personer med synnedsättning. När dessa stöd inte fungerar påverkas människors möjlighet att arbeta, att studera, att delta i samhället och leva sina liv på lika villkor som andra. Den personliga assistansen är ett tydligt exempel. Reformen gjorde det möjligt för människor med omfattande funktionsnedsättning att kunna delta i samhällslivet. Att just kunna leva ett självständigt och värdigt liv. Men under de senaste åren har den personliga assistansen successivt urholkats. Bedömningen av rätten till assistans har blivit allt mer restriktiva och människor som i många år haft stöd har plötsligt fått se sina beslut omprövade och indragna. Utvecklingen syns också tydligt i statistiken. Statens kostnader för assistansen har minskat med omkring 20% mellan 2013 och 2024. Och det beror inte på att behovet av stöd har minskat, utan i stor utsträckning på att Försäkringskassans bedömningar blivit betydligt hårdare och där kommuner successivt följt med i en restriktiv bedömning. Därför måste vi jobba med att få en omprövning och utreda och se till att behovsbedömningarna ses igen. Eftersom att vi kan se att LSS-lagen har allt mer liksom strävat från verkligheten. Och vi behöver se de här utredningarna som vi har ju begärt och som vi har debatterat idag. Bland annat att man tittar på behovsbedömningarna, ser dem i sin helhet, i synnerhet när det gäller grundläggande behov. Och vi måste få det på plats innan vi går vidare med den här huvudmannaskapsutredningen som vi i Miljöpartiet tror positivt. Just för att det är brådskande. Bakom alla de siffror som jag har pratat om så är det alltså människor som förlorar det stöd som är så avgörande för dem i deras liv. Och därför kommer vi också yrka på reservation nummer 2. Herr talman, urholkningen sker inte bara genom hårda bedömningar utan själva förutsättningen att bedriva personlig assistans försvagas när ersättningen inte följer med i kostnadsutvecklingen. I årets budget höjer regeringen assistansersättningen med 1,5%, vilket är katastrofalt lågt. Personalkostnaderna utgör omkring 90-93% av assistansens totala kostnader, vilket gör att en så låg uppräkning i praktiken innebär att de redan i förväg låga lönerna för personliga assistenter i praktiken inte kan få någon löneökning alls jämfört med den övriga löneutvecklingen på arbetsmarknaden. Detta är något som hela sektorn varnat för. I en gemensam debattartikel skriver SKR tillsammans med vårdföretagen och Främja att systemets ekonomiska fundament håller på att vittra sönder och att ersättningen under lång tid har tappat kopplingen till verkliga kostnader. Och jag är en av dem som är beroende av den personliga assistansen för att kunna leva, arbeta och verka. Det är tack vare dem som jag kan vara här idag. Så för mig är mina personliga assistenter helt ovärderligt och så är det för alla andra brukare. När ersättningen höjs så lite som 1,5% innebär det i praktiken att jag knappt kan höja deras redan låga löner med mer än några kronor. Ovärderliga människor som finns i mitt liv och som jag gärna skulle vilja behålla. Samtidigt hade regeringen också lovat att återkomma med modell för indexuppräkning av assistansersättningen från och med budgeten för 2026. En sån modell skulle ju ha skapat den stabilitet som vi efterfrågat genom att ersättningen följer löneutvecklingen över tid. Men när budgeten presenterades, ja då fanns plötsligt inget sådant förslag. Det innebär att systemet fortfarande saknar en långsiktig finansieringsmodell som så länge efterfrågats av brukare, kommuner och utförare. Och därför, den uteblivna indexuppräkningen och den väldigt låga uppräkningen blev det ett dubbelt sväck för assistansen. När det gäller ledsagning så har under många år det blivit allt mer restriktivt tillämpat. För personer med synnedsättning är ledsagning ofta avgörande för att kunna röra sig i samhället och kunna leva ett självständigt liv. Den rättspraxis som utvecklats innebär dock att synskadade i många fall inte längre anses tillhöra någon personkrets i LSS och därmed förlora ledsagningen, vilket jag lyft tidigare i replikskiften, för det finns så många exempel just nu, uppmärksammade mediala fall på människor med synnedsättning som förlorar rätten till helt avgörande assistansen eller ledsagningen. Regeringen har hänvisat till att Socialstyrelsen ska ta fram stödmaterial till kommunerna. Men ett kunskapsmaterial kan inte ändra på rättspraxis som etablerats. Just därför föreslog Socialstyrelsen redan 2023 att en ny lagstiftning om ledsagning skulle utredas. Sedan dess har det gått nästan 1,000 dagar utan att någon utredning tillsatts. Det är snart 2 år sedan riksdagen riktade tillkännagivande till regeringen om att starta arbetet, men fortfarande har ingenting hänt. En liknande utveckling syns ju också när det gäller färdtjänsten för personer med synnedsättning. Att allt fler nekas färdtjänst eller får sina tillstånd indragna därför att lagstiftningen tolkas mer restriktivt. För människor som har svårt eller omöjligt att orientera sig i okända miljöer innebär detta stora begränsningar i vardagen. För den som har svårt eller omöjligt att orientera sig i okända miljöer så är färdtjänsten en förutsättning för att kunna ta sig just till arbete, utbildning och sociala aktiviteter och för att kunna delta i samhället på lika villkor. Och därför är det ju väldigt, väldigt viktigt att vi kommer igång även med det arbetet och ser till att göra de ändringar som krävs för att även synskadade ska kunna känna sig trygga att de kan fortsätta få ha färdtjänst. När personlig assistans urholkas, när ledsagningen inte fungerar och när färdtjänsten begränsas, ja då handlar det inte bara om enskilda politikområden. Det handlar om människors möjlighet att leva självständiga liv och delta i samhället. Herr talman, jag vill avsluta där jag började. Att det vi diskuterar är som sagt inte bara en fråga som handlar om enskilda stödinsatser. Det handlar i grund och botten om vilket samhälle vi vill att Sverige ska vara. Tack.
Tack. Ordet för ett anförande om maximalt 4 minuter går till Sara-Lena Bjelke, partilös. Varsågod.
Tack, herr talman. Idag pratar vi om socialutskottets betänkande om stöd till personer med funktionsnedsättning. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till liggande förslag. Herr talman, det handlar ytterst om människovärde, om rätten att bli sedd, att bli respekterad och att få leva ett liv med frihet och delaktighet. För oss kristdemokrater är utgångspunkten väldigt tydlig. Varje människa är unik och har ett okränkbart värde. Det gäller oavsett funktionsförmåga. Samhällets uppgift är inte att värdera människors förmågor utan att undanröja hinder som står i vägen för människors livsdrömmar. Sverige har genom LSS ett historiskt ansvar för personer med omfattande funktionsnedsättning. LSS är en frihetsreform. Den ger människor möjlighet att arbeta, studera, bilda familj och leva självständigt. Men herr talman, vi vet också att många under senare år har upplevt otrygghet. Rättsosäkerhet i bedömningar, ojämlikheter mellan kommuner och en ständig oro för att förlora sitt stöd. Stöd till personer med funktionsnedsättning, det handlar inte bara om insatser. Det handlar, herr talman, om tillit. Tillit till familjer som kämpar varje dag. Tillit till personliga assistenter som gör ett ovärderligt arbete. Och inte minst, herr talman, tillit till civilsamhället som ofta är det första och sista skyddsnätet. Vi kristdemokrater tror på närhetsprincipen. Att beslut ska fattas så nära människan som möjligt. Staten har ett ansvar att säkra likvärdighet och rättssäkerhet. Men familjer, ideella krafter och lokalsamhälle ska ges förutsättningar att bidra. Det är därför, herr talman, viktigt att vi stärker stödet till anhöriga. Många föräldrar till barn med funktionsnedsättningar lever under enorm press. De ska inte behöva vara jurister för att få rätt stöd. De ska inte behöva slåss mot systemet. Herr talman, delaktighet i samhället kräver mer än beslut på papper. Det kräver tillgänglighet i skolor, på arbetsmarknaden och i det offentliga rummet. Arbete är mer än en inkomst. Det är gemenskap och egenmakt. Vi behöver fler vägar in på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Fler anpassade arbetsplatser och ett närmare samarbete mellan myndigheter, arbetsgivare och civilsamhälle. Herr talman, vi får aldrig acceptera att människor ställs utanför. Det här betänkandet är ett steg i rätt riktning. Men vårt arbete är inte färdigt, herr talman. Vi måste fortsätta säkerställa reformerna verkligen nå fram till de är avsedda för. För oss kristdemokrater är detta en samvetsfråga. Ett samhälle byggt på gemenskap, ansvar och solidaritet där ingen lämnas ensam. Tack.
Tack. Det finns inga ytterligare talare anmälda i debatten med anledning av socialutskottets betänkande 15. Därmed avslutad. Svaret är ja. Kammaren övergår till att debattera socialutskottets betänkande 21, äldreomsorg. Ordet för anförande går först till